James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Det här är Politiken i TV4 om Ebba Busch som skjuter skarpt och får kritik men vinner ändå politiska poäng på sina utspel. Vi pratar om personpåhopp i den innersta kretsen och så veckans dunderblunder i riksdagsomröstningen. Hur svårt kan det vara, tänkte vi reda ut.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun?
Högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käppel.
Det är bara käppel.
Du...
Det är bara käppel.
Inte bara käppel med våra två politik. Kommentatorer som har laddat rejält. Ulf Kristoffersson, Ann Tiberg vid min sida. Jag heter Johan Markeus. Kul att ni lyssnar eller tittar på vår podd. Vi tänkte börja här idag med de politiska efterdyningarna efter påskhelgens uppmärksammade upplopp och kravaller som nu också statsminister Magdalena Andersson kommenterat. Och det lät som kritik mot den egna regeringen. Så här sa hon.
Integrationen har varit för dålig. Samtidigt som vi haft en stor migration. Samhället har också varit för svagt, med för svaga resurser till polisen, till skolan, till socialtjänsten, med för svaga lagar för att beivra brott och motverka sociala problem och för svaga insatser för att bryta långvarig arbetslöshet.
Magdalena Andersson där, var det kritik mot den egna regeringen?
Alltså när en politiker säger vi så omfattar det på något sätt lite mer än bara en själv. Det är ett sätt att vidga det här. Så att jag skulle säga att när hon pratar här så pratar hon om en lång tid tillbaka i tiden. Och det är väldigt medvetet som hon gör det. Det här är en liten utveckling av vad hon sa i sitt kongresstal. För där var hon också, eller när hon invigdes då som partiledare, installerades. installationstal. För då var hon också ganska öppen kring det här. Och i skarp kontrast faktiskt till sin företrädare som sa, Stefan Löfven sa ju när han talade om såna här saker, vi såg det inte komma. Så här, det är ju uppenbart att det här är prioriterat av henne att prata på det här sättet.
Ja, jag tycker ju Magdalena Andersson har slagit an en ny ton i regeringen och Socialdemokraterna. Att man är, även om det är riktat även mot tidigare regeringar, så är det mer öppet för självrannsakan och att man medger att det inte har fungerat. Och jag tror också att de här påskupploppen gjorde att nu är det, de var så allvarliga, det var ett sånt otroligt bakslag, så tydligt tecken på att det inte fungerar. Att integrationen har misslyckats, att våldet kan grassera så här, att polisen inte klarar att upprätthålla ordningen. Så att nu går det inte längre att, så att säga, försöka skylla över problemen. Alla, rikspolischefen och integrationsministern Anders Ygeman och nu Magdalena Andersson, talar öppet om ett misslyckande i det här sammanhanget.
En sak som jag tycker man möjligen kan fundera över är att det var väldigt adresserande av just gängkriminaliteten vid gårdagens pressträff. Och egentligen så visade ju de här kravallerna på att det var ett vidare problem. Det var inte bara gängkriminella som kastade sten. Det har ju alla vittnat om här i det här sammanhanget. Så där stannar hennes fokus lite grann. Till skillnad från en del andra som har ett faktiskt vidare.
Samtidigt tar hon ju en risk genom att göra den här. Det här var när hon, det vi hörde var när hon sammanfattade. Alltså hon gav ju en nattsvart bild faktiskt av problemen i Sverige. Hon radade upp det och sen var det en 20 sekunders sammanfattning av det. Och den har ju redan lyfts ut av hennes politiska motståndare och sprids på Twitter. som argument för det är därför vi borde byta regering. Mm. Att man pekar då på regeringens, att det är regeringen, den nuvarande regeringen som bär hela ansvaret. Och hon tar ju en risk med det, för att det här skulle ju, om vi körde lite mer amerikanska kampanjmetoder, så skulle man ju kunna lyfta ut just den här biten och pumpa den hela valrörelsen. Mm. Som argument mot Magdalena Andersson och den nuvarande regeringen.
En annan kvinnlig politiker som i veckan uttalat sig och som rört upp rejält är ju Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch om påskupploppen.
Vi har alltså minst 100 skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är, varför har vi inte minst 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella, 100 skadade upprorsmakare? De borde vara de som är skadade, inte svensk polis.
Ebba Busch, Kristdemokraterna, de borde vara de som är skadade.
Ja, det här uttalandet har ju väckt väldigt mycket uppmärksamhet och lett till hård kritik mot Ebba Busch. Och det är ju just det här ordvalet att det borde ha varit de som är skadade. Det låter ju som att Ebba Busch önskar att människor skulle ha skadats. Nu har hon i efterhand försökt då förklara bort det här. Eller vad man ska säga. Hon har sagt att det var inte så hon menade, utan hon ville sätta fingret på det här allvarliga problemet att polisen retirerade och inte klarade av att sätta stopp för de här kravallerna. Men Ebba Busch har ju gång på gång haft en förmåga att sticka ut hakan och formulera sig hårdare än de andra partiledarna. Hon har tagit rollen som oppositionens torped i sådana här sammanhang. Och ett annat exempel var ju under när hon pratade om regeringens pandemihantering och misslyckande med att skydda de äldre. Där hon använde orden att regeringen med berått mod har låtit det ske. Och det har varit flera sådana exempel. Så det upprepas ju gång på gång att Ebba Busch liksom är hårdare än alla andra.
Så det hon sa i Ekots lördagsintervju som vi hörde här. Hon får kritik, men hon vinner samtidigt då på det.
Ja, alltså jag tror inte att det missgynnar henne i de väljargrupper som hon är intresserad av. Och de andra väljarna tror jag att hon bedömer att hon har kvar ändå i kraft av att det är hyggligt framgångsrikt. Så men frågan är hur länge den där uträkningen håller. Och jag ska säga att jag tycker att det är lite dubbla signaler här som de sänder. För å ena sidan så är hennes medarbetare fullt upptagna med att försöka med någon sorts damage control och ringer till redaktioner och säger att det här var det var fulklippt och sånt där. För att man hade satt ihop olika delar i ett nyhetsinslag. Så händer ju, det händer ju jämt. Och sen å andra sidan så står hon fast vid det här. Så att det är en sorts dubbelhet här som jag tycker är lite... jag tror att de vill få de här... hon vill ta hem den här poängen.
Hon har ju backats upp av Ulf Kristersson, Johan Forsell... andra, Jimmy Åkesson, andra på den kanten, och som säger att de håller med henne i stort sett, även om de kanske inte skulle formulera sig så själva. Men jag vet ju också att det finns den motsatta reaktionen att inom Moderaterna framförallt så upplever man att det här är olyckligt för att det flyttar fokus. Man hade då så att säga öppet mål på regeringen och på justitieminister Morgan Johansson. Det var bäddat för att fortsätta kritisera vad regeringen har gjort, att regeringen inte har lyckats bättre. Och sen flyttades fokus till vad Ebba Busch har sagt.
Och det där är superintressant, för det fanns ju någon sorts vakuum efter det här som ofta sker. De här kravallerna äger rum under en lång helg och folk hade verkligen tagit ledigt. Politikerna var så trötta så att de hade liksom stängt av sina telefoner närmast. Och så inträffar det här och då tog det några dagar innan, så att säga, ni vet Morgan Johansson var inte anträffbar. Regeringen har ju tagit en vecka på sig innan de har haft den här pressträffen. Så det fanns ju liksom ett fritt fält för opposition att göra ganska dramatiska utspel. Och då blev det lite, jag kan förstå den här reaktionen, för det blev lite så här, Jimmy Åkesson kom med, efter några dagar med en lång lista på inte särskilt genomarbetade åtgärder. Kollektiv bestraffning fanns med, att man skulle kunna dra in sociala rättigheter för en hel familj. Där, ja. Ja, det var massor med punkter. Ja. Och de blev ganska snabbt kraftigt ifrågasatt. Och sen kom Ebba Busch Thor och det fanns ingen samling i det här egentligen. Så att det tror jag också, man kan förstå att det fanns en viss...
Jag tror att det kan gynna Ebba Busch möjligen då, att hon får väldigt mycket uppmärksamhet och hon sätter sitt parti i fokus. Men oppositionen som helhet och det blocket som helhet, där kan det vara ett problem att det flyttar fokus och att det handlar om Ebba Busch istället för att handla om regeringens tillkortakommande.
Hon fick ju stöd av Jimmy Åkesson när hon, när Ebba Busch tillsammans med honom var i Karlskrona på ett gemensamt framträdande. Och det kom bilder som vi såg i Expressen, Ulf, som du reagerade på.
Ja, det var ju väldigt familjär stämning mellan Ebba Busch och Jimmy Åkesson enligt de här bilderna. De är inne och de skämtar med varann och Ebba Busch storgarvar och ett skämt som Jimmy Åkesson drar då. Och de kramas och så vidare. Och det är intrycket från det här reportaget i Expressen blir ju att Ebba Busch trivs bättre ihop med Jimmy Åkesson än med någon annan partiledare. De verkar ha det väldigt kul ihop. De framstår nästan som det här nya blockets radarpar, jo. De två tillsammans.
Och det där kan man verkligen sätta ett frågetecken kring vad syftet var med det. Därför att normalt sett så gör man ju den här typen av framträdanden tillsammans för att man vill signalera någonting som handlar om att vi ska regera tillsammans eller vi är ett radarpar.
Det här var det ju äldreomsorgen man ville sätta fokus på. Det, där är ju Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna båda väldigt mycket på hugget. Så att det var väl främst det syftet man hade. Men sen, Ebba Busch var ju också den som först åt lunch med Jimmy Åkesson och de andra partiledarna, köttbullar och potatismos 2019. Så hon har ju gått i bräschen även där när det gäller att liksom så att bryta isen.
Och bjuda in i värmen.
Bjuda in Sverigedemokraterna i värmen.
Det här är inte bara käbbel, politiken i TV4 nu, om en bok som kom ut i veckan och som innehåller en del spännande saker, både allvarliga och kanske lite mindre allvarliga. En berättelse inifrån Moderaterna av Moa Berglöf som var med efter 5 i veckan och sa så här om vad hon ville förmedla.
Framförallt då närmandet till Sverigedemokraterna, eller närmandet, nu är man ju, sitter man ihop nästan med dem. Det hade jag inte kunnat se framför mig. Det är ju sånt liksom totalt skilt parti från Moderaterna, både ekonomiskt, i den ekonomiska politiken, men också då i människosynen. Så. Sen tycker jag ju också att de har blivit mycket mer så att de ska hela tiden liksom följa en opinion som är ganska mörk. Det är liksom brottslighet och invandring och sånt som man liksom spelar på.
Moa Berglöf, aktuell med en bok, spännande inifrån ett parti. Vad säger du om det hon analyserar och det hon vill förmedla i boken?
Ja, för det är inifrån ett parti i stark förändring. Hon var talskrivare åt Fredrik Reinfeldt. Hon var med när han skrev det här talet Öppna era hjärtan. Hon står bakom det som ju var en stark symbolisk kraft i det här talet eftersom det hölls bara några dagar före valet 2014 och anses ha påverkat valresultatet i negativ riktning för Moderaterna. Och han avgick efter det. Och det som är min fundering kring det här, den här boken när jag läser den, det som slår mig är att hon tar så skarpt avstånd från Moderaterna som de är idag, som ju också framgår här, samtidigt som Moderaterna idag tar så starkt avstånd från det som hon står för. Det är en sån enorm identitetskris egentligen i det här partiet.
Så man glömmer sin historia?
Ja, det är en sorts brott med historien som äger rum där 2014 när Reinfeldt avgår, eller rätt sagt, det tar ju några år innan de gör det här, men effekten av det har ju blivit i Moderaterna att man faktiskt kan använda såna här ord som landsförrädare om personer som har varit framträdande i partiet. Och Reinfeldt var ju deras mest framgångsrika partiledare sedan rösträtten infördes, och hans namn nämns knappt idag.
Nu är det väl inte moderater hon har sett till när hon just det ordet är landsförrädare, utan det är ju mer framförallt någon militär som...
Ja, det är folk som skriver hatmejl till henne. Men innebörden i boken är ju att just det här, den här brottet, och att folk ser så extremt negativt idag på det som Moderaterna stod för då.
Jag håller med. Det är ju liksom en enda tes rakt igenom boken, och det är att det är förskräckligt att Moderaterna har ändrat hållning till Sverigedemokraterna enligt Moa Berglöf. Hon tycker att Sverigedemokraterna är rasister, och hon tycker att man skulle absolut inte ha med dem att göra. Vad jag är lite förvånad över är att hon inte skriver nästan någonting om partiets övriga politik. Alltså det handlar ju bara om den här frågan. Hon har ändå varit inne i den innersta kretsen, och det borde... Jag kan tycka att det borde finnas mer spännande politiska diskussioner och lyfta fram än just den frågan, även om den frågan naturligtvis är stor och Moderaterna har gjort en stor omsvängning.
Min fundering kring den där frågan är att den är så känslomässigt stark. Det är en känslomässig värderingsfråga, och egentligen var det ju så här att Reinfeldt bytte kurs från den tidigare moderatledningen i den frågan. Och nu byter partiet kurs igen. Det har ju skett flera kursändringar. Och det, kursändringarna ackompanjeras av en syn på vad som är gott och ont. Du är ond om du är, så att säga, samarbetar med Sverigedemokraterna. Och de här starka känslorna, värderingarna, bidrar ju till det här.
Och sen naglar hon ju också ganska tydligt med citat och sådär, hur Ulf Kristersson då till exempel faktiskt har förbundit sig att inte samarbeta med Sverigedemokraterna och sen ändå gör det. Så att de tydliggör ju det mönstret, men det som sagt, det handlar om
en enda fråga.
Och hon skriver också en del, får man kalla det, smaskiga detaljer inifrån. Jag läser utantill från Moa Berglöfs landsförrädare. Så här skriver hon: jag kände Johan Forssell sen tidigare, framförallt genom hans rykte som rolig på ett ungdomsförbundssätt. Eller kanske som den snygga men osmarta killen i en amerikansk collegefilm. Men också osjälvständig och något av en kappvändare. Och så hoppar jag lite senare på den sidan. Men på något vis blev det till sanning att bakgrunden till att Forssell fått jobbet var att han hade imponerat så pass mycket på Anders Borg i riksdagsgymmet, något bänkpressrekord kanske, och fått jobbet genom ren muskelstyrka. Slutcitat från landsförrädare.
Ja, och det där har ju Forssell svarat på skriftligt.
Ja. Han skriver då: jag konstaterar att min minnesbild skiljer sig påtagligt från den Moa Berglöf nu ger uttryck för 16 år sedan, men hon gjorde inte det då det begav sig. Jag önskar henne all lycka till i framtida värv, svarar Johan Forssell i DN, tror jag det var.
Anfall är bästa försvar, säger jag.
Ja. Nej, men det här är ju lite ovanligt för sådana här politiska böcker, att man går till så hårda personangrepp. Hon är ju hårdast mot Johan Forssell, men det finns andra partier där hon också sågar någon tidigare chef, var en usel chef och så vidare. Så att hon är ju ovanligt öppen med att beskriva sånt. Alltså det som gör att det blir ju intressant på ett sätt ändå, eftersom hon sätter det i ett sammanhang där hon menar att det här har påverkat partiets organisation. Hon hävdar att det här har lett till förändringar av hur Moderaternas organisation ser ut. Om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Men det är liksom den bilden hon ger, och man får ju då en inblick i hur starka personliga konflikter och motsättningar det kan finnas på högsta nivå i ett politiskt parti. Och det är ju lite Även om beskrivningarna är snaskiga och sådär på gränsen.
Ja. Även om jag nu håller med om det är ingen nyhet att det finns personkonflikter på högsta politiska nivå. Fråga Centerpartiet.
Ja, men hon gestaltar det ju så tydligt. Liksom. Hon är ju så öppen med det på ett sätt som... Jag förstår att det är många i Moderaterna som tycker det är hemskt att, att hon är... hon verkar ju också drivas av inte bara att berätta den här tesen som vi var inne på, utan också att ge igen personligen på människor som hon inte har gillat.
Mm. Moa Berglöfs bok Landsförrädare, som sticker ut kan vi väl konstatera.
Ja,
helt enkelt. Vi tänkte också ta upp veckans dunderblunder i riksdagsomröstningen tidigare i veckan. Den namnkunnige politikern Ibrahim Baylan tryckte på fel röstknapp och gav därmed oppositionen majoritet. En röstmiss, Ulf, som också sticker ut får man väl säga.
Ja, det får man verkligen säga. Det är ju lite, frågan handlade ju om nationell folkräkning och där fanns i skatteutskottet är det så kallad falsk majoritet. Alltså att regeringens linje är inte den starkaste utan det är oppositionen då. Och där var det då, hade det här förslaget om att man ska genomföra en nationell folkräkning hade vunnit i skatteutskottet, så det var utskottets förslag. Mm. Men sen i kammaren borde det inte ha gått igenom. Men i och med att Ibrahim Baylan då tryckte på fel knapp och röstade ja till utskottets förslag om nationell folkräkning så vann det med minsta möjliga marginal. 141 mot 140. Och det är otroligt pinsamt naturligtvis. För vi sökte ju Ibrahim Baylan. Mm. Ja, vi jobbade ju ihop.
Men vi fick inte tag på honom. Men då tänker man ju så här. Hur svårt kan det vara egentligen? Det här är ju deras yrke. De ska trycka rätt vid sådana här omröstningar. Vi tänkte låta er lyssna och titta på hur det egentligen går till innan den här knappen ska tryckas. Så här såg det ut i riksdagen tidigare i veckan.
Bifallsutskottet, bifallsreservation 34. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Rasmus Ling begär votering. Fastställande av voteringsproposition.
Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 16, röstar nej för bifall till reservation 34 av Jörgen Hellman med flera SCVMP.
Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 34. Är voteringen avslutad? Svaret är ja.
Jag som inte riktigt brukar lyssna på det här hänger inte riktigt med. Det tycker ni.
Men reservation 34, det är klart att man ska rösta ja till den.
Här i Käbbelpodden sitter vi med två experter. Men, och det borde ju ändå riksdagsledamöter vara experter. Men det finns ju också en hjälp att få om man nu är osäker i en sån här omröstning.
Ja, det här är ju väldigt roligt att titta på en omröstning. För då sitter de här så kallade riktkararna. Det är personer som är utplacerade med jämna mellanrum. Som signalerar till dem med samma partifärg hur de ska rösta. Och det finns tre signaler, tummen upp för ja, tummen ner för nej, och ska man avstå då ska man håller de handflatan ovanför huvudet så här.
Och de här tankarna sprang iväg, om man inte riktigt hänger med då får man stöd och hjälp där då helt enkelt.
Det får man, och det sitter ju flera stycken som gör de här. Men då gäller det ju att de gör rätt. Och det har ju hänt, eller hur?
Ja, det
ja, men Mikael Svensson här på redaktionen letade ju fram ett exempel från 2017 när Anders W. Jonsson, som var i Centerpartiet, tydligen hade gett fel teckendel. Det höjt skatt på investeringssparkonto ISK. Och det ledde till att 8 av 17 närvarande centerpartister sa ja till regeringens förslag.
Det är lite värre än en Baylans blunder.
Vi har hittat fler dunderblundrar. Min stora invändning här är att ordet riktkarl är otroligt ålderdomligt. Mm. Jag tänker att det låter som någon som håller på att liksom stöta fram en kyrkbåt i Siljan eller någonting sånt, vilket ju kanske passar Anders Jonsson då.
Men han fick tydligen som straff ta med sig pepparkakor och skumtomtar.
Men kan man inte ångra sig? Men så finns det ingen ångervecka på den där knapptryckningen för politikerna?
Man kan gå och markera i efterhand att man hade en avvikande uppfattning. Ja, men rösten kan du inte ta tillbaka.
Nej, taget beslut, det gäller. Och sen, det låter ju krångligt kanske när man spelar upp det här. Men vi ska ju komma ihåg att alla de som sitter i riksdagen, för dem är det här vardagsmat.
Och för er också uppenbarligen.
Ja, de har ju varit på så många partimöten och suttit så på så många sådana här beslutande möten, så de vet precis vad det betyder, alla de här
det gäller ju inte för kiss, som låter kiss.
Man kan ju tycka så här att man har ett arvode på vad det nu är, 70 000 i månaden, och det viktigaste uppdraget är att trycka på knappen, så man kan, man kan ju tycka att man borde kanske klara det.
Det har ju hänt massor med gånger, alltså alla kan ju göra fel och sen,
inte du Ulf,
om jag... Jo, det är jag, 1975.
Ja, nej, det där i efterhand har du rätt ut att det egentligen inte var fel.
Nej, men här, kan man, jag vet, tog upp det att man kan ju vara frånvarande också. Det finns ju en del som har missat omröstningar också.
Till och så exempel. Kan man gå på toabesök.
Ja, det har också hänt, en vänsterparti som, vi behöver inte nämna namnet, men som gick på toan när det var omröstning om talmannen. Vilket år var det?
Ja. Ibland har nöden ingen lag, helt
2010.
Enkelt.
2010.
Så kan det vara. Det är inte helt lätt. Det blir ibland en liten blunder. Och det hoppas man ju också att den inblandade kan skratta åt så här i efterhand.
Vi förlåter dem.
Vi förlåter.
Bara man får några skumtomtar så blir man inne.
Det blir det inte er, fast ni har gjort bra ifrån er idag. Ann Tiberg, Ulf Kristoffersson, podden Inte bara käbbel, politiken i TV4, som du kan se på TV4 Play om du vill, och du hör oss där poddar finns. Du kan också mejla till oss om du vill, inte bara käbbel, så tar du bort prickarna, inte bara käbbel, alltså snabbelat tv4.se. Vi hörs och ses snart igen.
Podplay.